Hello? I'm sorry, who is calling?
I am Nicholas Cage.
Was it a hijacking or not? Who really ordered it and why?
There looked an opening threat.
Du lyssnar på del 3 av den finlandssvenska krimpodden Pirater på Östersjön. Mitt namn är Petter Lindberg. De ryska myndigheterna har förhört de misstänkta ombord på fartyget Ladni. Och sen flugit den från Las Palmas till Moskva för vidare förhör. Kriminalkommissarie Rabbe von Herzen säger år 2009 att det ännu är oklart var rättegången kommer att hållas och vilket land som kommer att leda utredningen. Men att finsk polis kommer att vara närvarande.
Jag vill inte närmare gå in på vem av de här åtta misstänkta vi nu kommer att förhöra eller vilka. Men i alla fall kommer förhörerna nu att rikta sig mot de här personerna som är här häktade för kapningsbrottet.
Elva besättningsmän från det kapade fartyget Arctic Seam har nu landat i Moskva. Transporten från Kap Verde skedde med ett ryskt fraktplan. De misstänkta kaparna, 4 ester, 2 letter och 2 ryssar, anlände lite tidigare med ett annat ryskt fraktplan.
Det är alltså inte bara kaparna som flygs till Moskva i militärtransportplan. Också besättningsmännen finns ombord och kan berätta vad de varit med om.
På polsen vizade, privili mastera.
En av de ryska besättningsmännen ombord på Arctic Sea säger att kaptenen måste återkalla nödropet med vapen vid tinningen och en annan att det förekommit bråk ombord. Enligt besättningen hotade kaparna också att spränga skeppet om inte deras krav på lösensumma uppfylldes. Den 3 augusti ska det ryska försäkringsbolaget Renaissance Strakovanie ha mottagit ett samtal där fartyget hotades att sänkas och besättningen att skjutas om inte 1,5 miljon euro betalades i lösen.
Hallå, Victor? Hallå? I'm sorry, who is calling?
I am negotiator.
Negotiator? About what?
About your ship.
Which ship?
Arctic Sea.
Samtalen mellan fartygsskaparen, som kallar sig förhandlaren, och rederiets vd Viktor Matvejev har polisen bandat. Med starkt förvrängd röst framför kaparen sina krav medan han ännu befinner sig ombord.
I will start with the amount of 1,5
million euros in cash. Kaparen vill ha 1,5 miljon euro i sedlar och lovar i gengäld att befria besättningen, återställa fartyg och last och hålla sig borta från rederiets 4 andra fartyg.
That's a huge amount of money.
Viktor Matvejev påpekar att 1,5 miljon i kontanter är en stor summa. Men kaparen uppmanar honom att vända sig till försäkringsbolaget.
One of the sources will be the insurance company.
Insurance company.
That is correct.
But tell me, I don't have such an experience.
Om det är för att vinna tid eller spela ovetande så uppmanar Viktor Matvejev kaparen att berätta hur lösensumman ska skaffas fram.
Basically, you have to put the insurance company in the corner.
Yeah, well, meaning that I have to notify them, right? But at the same time, you are asking not to tell anything about the vessel.
Pengarna ska fås från försäkringsbolaget, men Allting ska ske diskret, kräver kaparen. För att i följande stund börja tala om kampsporter som om han personligen kände Viktor Matvejev.
Viktor, you are practicing martial arts, so you know how to think cold. Did you understand those four rules?
Are you going to train with me or what about martial arts?
well, maybe one day.
Suomihan tässä lähinnä keskittyy tähän törkeään kiristyksen tutkintaan ja luonnollisesti se ihan yksi keskeinen asia on selvittää se, että kuka on ollut tämä kiristäjä.
År 2009 är den finska polisen enligt Rabbe von Herzen speciellt intresserad av den person eller de personer som yrkat utpressning mot rederiet Soul Chart Management i vars ego Arctic Sea är. Men vid sidan av den förmodade utpressningen vill i synnerhet de ryska myndigheterna utreda besättningens eventuella delaktighet i kapningen. Ingen av besättningsmännen släpps därför på fri fot. I likhet med kaparna för sjömännen till ransakningsfängelset Lefortovo i Moskva.
Mysteriet med Arctic Sea är också en mänsklig tragedi. I ryska Arhangelsk lever de anhöriga till besättningen i ovisshet.
Сейчас нас интересует только одно: где находится пароход и где находится экипаж, потому что нам сказано, что все живы и здоровы, а пароход ищем.
Капитанens fru Елена Сарецкая och de övriga anhöriga i Arkhangelsk får förgäves vänta på sina släktingars hemkomst. En av de internerade sjömännens hustru Olga Kashina säger att hennes bostad genomsökts, att hon blivit förhörd av milisen och att hennes man är fängslad och inte längre har tillgång till sin mobiltelefon. De ryska åklagarmyndigheterna bestrider ändå detta och säger att sjömännen kan röra sig fritt och visst kan använda sina mobiltelefoner.
De misstänkta kaparna och fartygets besättning på Arctic Sea befinner sig efter 3 dagar fortfarande i förvar i Moskva. Besättningens begränsade rörelsefrihet sägs bero på att de som vittnen behöver skyddas. Ryssland uppger också att inget misstänkt hittat bland lasten. I media har framkastats att fartyget transporterat vapen eller rent av kärnvapen.
Virkeslast, det kan inte vara liksom motivet att kapa ett fartyg för att ta över något trävaror. Det är helt förstås uteslutet. Det motivet följer naturligtvis bort. Att då är det något annat vapen. Men som jag sa, så min uppskattning är ändå det att det var något annat bakom, inte missil liksom grej eller vapengrej som hade pågått kanske redan en tid och nu hade man fått nys om att det här fartyget transporterar vapen och nu försöker vi ta över vapnena. Det finns inte logik att du kapar fartyget på havet. På något sätt kändes det liksom inte trovärdigt.
Teorin om vapensmugglingen som lanserats av tidningen Sunday Times framstår ju längre utredningen pågår som allt mer långsökt och ologisk, precis som Rabbe von Herzen konstaterar.
Men nu börjar vi ganska snabbt sen titta på de här ägarstrukturerna och bolagsstrukturerna och allt det här. Och vi hade ju olika utredningslinjer och analysera liksom all information och data.
Under Rabbe von Herzens ledning fortsätter utredningsarbetet i Finland. I Ryssland sitter däremot de misstänkta, såväl som besättningsmännen alltjämt i förvar i ransakningsfängelset Lefortovo. Det figurerar uppgifter om att kaparna behandlas med silkeshandskar, medan besättningen hålls isolerad från omvärlden. Efter dagar av väntan tröttnar de anhöriga till slut på de undvikande svaren och anklagar myndigheterna för olaga frihetsberövande.
У меня ходил, висел всего лишь меньше метра от борта. Их заставили перекрашивать название парохода.
Men till slut får Vera Potechina och hennes ödessyster i Arkhangelsk hem sina män. Frigivningen verkar ändå vara kopplad till något slags skriftligt löfte om att inte uttala sig om det som skett ombord på fartyget. Tidningen Moskavski Komsomolets undrar varför sjömännen tigar och Rysslands officiella tidning Rossiyskaya Gazeta skriver att polisen uttryckligen varnat besättningen för att sprida information om det skedda.
После того, как будет досмотрено судно, в Лас-Пальмесе будет судно передано владельцам.
Undersökningskommissionens talesperson Vladimir Markin säger i sin tur att Arctic Sea kommer att överlåtas åt ägaren efter att man letat genom fartyget på Las Palmas. Några dagar senare uppger de ryska granskarna att man endast hittat virke ombord på Arctic Sea. Men att de ännu behöver några dagar innan de kan överlåta fartyget åt det finska rederiet Solchart.
Det tidigare kapade fartyget Arctic Sea väntas bli återställt i finländsk kontroll imorgon. Det säger Viktor Matvejev, huvudägare till rederiet Solchart som befraktar Arctic Sea. Enligt Matvejev är Arctic Sea i sjödugligt skick och behöver bara mindre reparationer.
Besättningen är tystad och fartyget genomsökt. Och istället vänds nu blickarna mot de män som häktats som misstänkta för kapningen. Det visar sig att många av dem har en kriminell bakgrund med misshandel, dråp, kidnappning och narkotikabrott i straffregistret.
Försvarsadvokaten Konstantin Baranovski uppger att kaparna och besättningsmännen idrottat och druckit vodka tillsammans. Enligt den kapare som Baranovski företräder så var de misstänkta i juli ute till sjöss för att testa navigeringsinstrument. Tyvärr kom det ur kurs i dåligt väder, men räddades lyckligtvis av Arctic Sea, vars ryska besättning önskade gästerna välkomna.
Försvaret utmålar kaparna som offer och kaparna själva beskyller den ryska flottan för tortyr. En av kaparna beskriver i rättssalen hur era männen på patrullbåten Ladni med våld försökte tvinga honom att överlämna bevismaterial. De misstänkta hedrar också att de blev slagna, att de inte fick vatten att dricka och rent av utsattes för skena avrättningar. De hedrar också att de är oskyldiga miljörepresentanter som endast bevakat oljeläckor i de svenska farvattnen. Ett förarligt motorstopp i stormen tvingade dem helt enkelt att söka räddning ombord på Arctic Sea.
No, det är nog förstås otroligt avgörande på det sättet att vi har ett grovt utpressningsärende som vi utreder och naturligtvis vill vi få reda på vem som har varit den personen som har de facto ringt de här samtalen gentemot den finska målsäganden som är vd för det här rederiet.
Polisens mål är att hitta den skyldige och ett motiv till kapningen. Enligt Rabbe von Herzen överensstämmer Finlands och Rysslands uppfattning av det skedda. Det har hela tiden varit fråga om en regelrätt kapning där 1,5 miljon euro begärts i utbyte mot fartyg och besättning.
In the moment I would like to get confirmation from you that...
Yeah, you're welcome. I would love to sparring with you.
Personen som presenterat sig som förhandlaren och som ringt märkliga samtal till Viktor Matvejev visar sig vara den i Lettland födde Dimitri Savins. En 34-årig språkkunnig och välbetald sjöman som fram till kapningen jobbat på det estniska rederiet Pankri Tankers. Bolaget misstänkte Savins år 2008 för ekonomiska oegentligheter, men gjorde ingen brottsanmälan och efter det verkade som om Savins gått under jorden. Men nu hösten 2009 är Savins en av de 8 personer som den ryska marinen anhållit och fört till Moskva.
Det var en välkänd estnisk affärsman som stod bakom den uppmärksammande kapningen av fraktfartyget Arctic Sea. Det säger Dimitri Savins, som har ansetts vara ledaren för kapningen. Han hördes idag i rätten i Moskva.
Dimitri Savins tros vara kaparnas ledare. Mannen som i utredningen kallas Alfa. Under förhör i Moskva erkänner Savins att det är han som lett operationen och förhandlat med Viktor Matvejev. Hjärnan bakom fartygskapningen är ändå någon helt annan person, säger Savins. Och utpekar den estniska affärsmannen Erik Kross som den som finansierat och planerat hela operationen.
Was it a hijacking or not? Who really ordered it and why? Was the one crew or two crews on the ship? Was the owner somehow part of it or not? Why were the Russian warships in the Atlantic Ocean catching it?
Var det frågan om en kapning och vem beställde den i så fall? Var ägaren själv involverad? Och varför blandade sig ryska krigsfartyg i leken? Det är många frågor som Erik Kross ställer sig när han blir intervjuad i Yles granskande program M&T. Kross är en ansedd person i Estland, affärsman, diplomat, sånt till författaren Jan Kross, och om bara några år ska han bli invald i det estniska parlamentet. Kan Kross verkligen vara den som stått bakom hela operationen, så som Dimitri Savins påstår?
I have a direct order from above. You have to find the money. That's it. Otherwise, 15 sailors will never see their families again. Goodbye.
Affärsmannen ska ha velat kapa fartyget för att sälja det vidare. Den utpekade estniska affärsmannen säger till tidningen Postimees att han inte vet någonting om de ryska påståendena.
Men kan Erik Kross ha haft någonting med kapningen att skaffa? Själv förnekar han all inblandning, men erkänner att han kände till Dimitri Savins.
I know the guy because he was working for a shipping company that rented offices in the same office area that where I was renting. My company was renting offices.
Erik Kross och Dimitri Savins ska alltså ha jobbat i samma byggnad där flera företag hade sina kontor. Men någon annan koppling till Savins säger sig Kross inte ha.
He's quite well educated, not stupid, intelligent type. Adventurous, shady background, all in all.
Savins är välutbildad, smart och äventyrlig. Men han har en skum bakgrund, säger Erik Kross. Och tillägger att Savins också fångats på bild av polisen under demonstrationer i Tallinn.
Later we found that he had some other strange interests. He was somewhat connected to the groups that were behind the riots in 2007 with the bronze soldier.
Protesterna kring flyttandet av den omtalade bronsstatyn antas ha varit arrangerade av ryska krafter, och Savinska också varit med om upploppen i Tallinn år 2007. Enligt Erik Kross visade det sig senare att Savins hade konstiga kontakter till ryska nationalister.
När jag var i Ryssland och förhörde Savins, alltså den här så kallade huvudkaparen, så det var en ganska absurd situation nog. Jag kan tyvärr inte gå in på detaljer, men nu har jag den känslan idag att vi fördes nog bakom ljuset så det bara vissla där i Ryssland i Moskva.
Men var då hela kapningen en rysk maktdemonstration som Erik Kross antyder? Kan det trots allt ha varit fråga om vapensmuggling? Eller lutar det ändå åt ett märkligt fall av bedrägeri som omfattar skattefusk, penningtvätt och försäkringsbedrägeri?
What was the motivation of the whole case? We don't know. I think that sort of my part to this story is it's just a cherry to the cake for the Russians. I do not think that it had anything to do with me originally. It looks like the Savins and the gang was also used.
Vilka motiv ligger bakom kapningen? Undrar Erik Cross och spekulerar i om Savins och hans gäng styrdes av affärsmän eller kanske av ryska myndigheter.
That whatever happened there was not just a plain hijacking of a ship of timber.
Men det som i varje fall står klart är att det aldrig var frågan om någon regelrätt kapning av en virkeslast från Jakobstad.
Som en sån här liten kugge i det hela så är det bara någonting man kan spekulera i eftersom sekretess och allt sånt här spelar ju en stor roll. Jag fick själv den känslan av att det fanns mera information än den information som delgavs åt mig då just när det hände. Men hade haft någon betydelse, vad är motivet bakom hela fartygskapningen, allt det här så det kan jag inte uppskatta. Jag tror själv att det inte alls nödvändigtvis var frågan om det som många har spekulerat i, att det ska vara några missiler och något hemskt dramatiskt, utan min tippning själv är att det var någon form av intern maktkamp i Ryssland. Någon hade kanske fått en möjlighet att göra pengar men gjorde lite för mycket pengar eller höll inte med det som den borde ha hållit med. Och så fick man lite knäpp på fingrarna. Men varför göra det så här dramatiskt, det kan jag inte svara på.
Det har gått många år sedan den uppmärksammade kapningen på Östersjön och fortfarande finns det en massa frågetecken kring fallet. Men också en hel del frustration, avslöjar Rabbe von Herzen.
Det som pärtar mig absolut mest i hela ärendet är det att med allt det jobb vi gjorde grundligt och vågar påstå med mycket hög intensitet både i Finland och de andra länderna. Så om det skulle ha gått så att vi skulle ha fått det här fartyget i en EU-hamn via då en intervention av till exempel Portugal. Istället för det att Ryssland tar hand om fartyget, besättningen, kaparna och flyger dem omedelbums till Ryssland. Det kändes nog inte bra, det kan jag ärligt säga. Att då förstås var tiden annorlunda och det kan hända att någonting hade kommit överens på mycket, mycket hög nivå, att så här sköter vi det. Men så här som en gräsrotsutredningsledare så var det nog mycket frustrerande att inte komma åt brottsplatsen, att inte komma åt att förhöra besättningen och att inte kunna göra en grundlig teknisk brottsplatsutredning. Allt det här föll bort. Så det var nog kanske det som pärtade mig mest. Kanske jag någon gång före jag dör får veta vad som var egentligen bakom hela grejen.
Du har hört den tredje och sista delen av finlandssvenska krimpodden Pirater på Östersjön. Som sakkunnig medverkade Rabbe von Herzen. Han tjänstgör för tillfället som chef för Europols finska sambandsmannakontor i Haag. För ljuddesignen stod Mike Grönros. Producent var Elin von Wright. Och jag som står för manus och research heter Petter Lindberg. I podden har använts internationellt nyhetsmaterial och intervjuer som ingått i Yles nyhetssändningar år 2009.